Det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast. År 2022. Avsnitt 8. Den långa skuggan. Om transgenerationellt trauma. Presenterat av Hillevi Torell. Exakt när min mammas historia blev en del av mig vet jag inte. Men jag minns en morgon, kanske är det mer än 15 år sedan nu. Jag låg kvar i sängen ute i sommarhuset i Grisslehamn utan kraft att stiga upp. Obehagskänslan övergick i en sorts panik. Och jag föll ner i något utan att veta hur långt jag skulle falla. Som om det under varje lager skulle öppna sig ett nytt, som kanske är det sista, utan någon botten. Känslan kom tillbaka. Någonting som hänt mamma fanns nu också någonstans i mig. Kanske fördes det över utan ord och kanske var det också därför det var svårt att värja sig. Jag var indragen i något som jag inte kunde hantera och jag saknade ord för det jag kände. Men det fanns något där i mamma, något som nu också fanns i mig. Det som hänt och lagts åt sidan drar i henne nu. Och kanske kommer det också forma mig och mina barn. Som ett svart hål, en slocknad stjärna från vilket det går osynliga trådar. Kan det vara så? Finns det en historiens tunna trådar som kan spinnas över generationer och här och där snärja någon som trodde sig stå fri. Så skriver Jens Orback i boken Medan segern firades, min mammas historia. Det är en skildring av vad som hände hans mor i slutet av andra världskriget i Tyskland, när ryska styrkor intog landet och sparkade upp dörren till familjens hem. Modern var då ett barn och Jens Orback skildrar i boken de händelser som sedan följde. Jens Orback är journalist och politiker och har nyligen varit ordförande för Rädda barnen i Sverige. I de två senaste avsnitten av podden har vi lyssnat på vad det innebär att bära ett trauma i själen och vilka psykologiska konsekvenser det kan ha för den som är direkt drabbad. Vi har hört att trauma förhindrar uppbyggnaden av psykiska strukturer eller river sönder dem. Men sådana känslomässiga sår är inte alltid enbart en fråga för den som är direkt berörd. Traumatiska händelser har också potential att kunna påverka den drabbades barn och barnbarn och vandra vidare i generationer. Om det handlar följande avsnitt. Vi brukar oftast tänka att vår livshistoria börjar med vår födelse. Vi söker förklaringar till vem vi är och hur vi är utifrån den dag vi för första gången såg dagens ljus. Det gäller även vårt mentala liv. Vi försöker förstå våra förväntningar, handlingar och beteenden, vår karaktär och personlighet utifrån upplevelser vi mer eller mindre minns som är relaterade till vårt liv. Och ett av kännetecknen för psykodynamisk psykoterapi är ju som vi vet perspektivet att psykiskt lidande och svårigheter kan ha utvecklats redan i tidiga barndomsrelationer. Men allt det här är kanske emellanåt ett lite godtyckligt val och ett för snävt perspektiv när vi ska försöka förstå oss själva. Om vi är som vi är för att våra föräldrar och syskon har haft en påverkan på oss, så är ju våra föräldrar i sin tur som de är för att deras fäder, mödrar och syskon har påverkat dem. Om man drar i den röda tråden ur vår historias djupa brunn, så märker vi att den här tråden aldrig tar slut. Den blir bara längre och längre. Våra förfäders historier har också sin historia, och på så sätt finns en oändlig berättelse vars ursprung till slut vi kanske bara kan greppa i myter. Så egentligen dimper vi vid vår födelse rakt ner i en berättelse som redan fanns där långt innan vi föddes. Och det är i den historien vårt eget liv börjar vävas. Ett konkret yttre tecken på en gemensam historia bakåt i tiden är namngivning. Redan under vikingatiden så var så kallad släktuppkallning vanligt vid namngivning. Ofta valdes ett barns förnamn från någon förälder, far eller morförälder eller någon annan nära släkting. Med det ville föräldrar då, precis som föräldrar än idag kanske vill, signalera någon annan människas betydelse från den gemensamma historien och på något sätt applicera den på sitt barn, trots att barnet egentligen som mycket liten varelse inte alls på egen hand ännu har hunnit skapa mycket av en egen livsberättelse. Psykiska strukturer har en historia som sträcker sig långt bortom individens födelse. De är på inget sätt så individuella och varierande som det kan tyckas, även om de i huvudsak är socialt formade. Individen vävs in i sin kultur, sin individuella och kollektiva historia i en så tät matta att för varje steg vi tar för att titta närmare på det hela så blir mönstren och bilderna inte större och tydligare utan bara mindre och mindre och mer förvirrande. Det beror främst på att vi införlivar vår tid och våra medmänniskor i vårt mentala inre. Vi absorberar dem utan att bli helt absorberade. Samtidshistoria, kulturella sammanhang, familjehistoria, vi tar till oss allt och gör det till vår egen identitet som vi känner att vi har helt för oss själva. Även om det i själva verket inte riktigt stämmer. Till exempel i samband med vårt namn som vi upplever vara vårt alldeles egna, så kan ju valet vara påverkat av släkthistorien, med omedvetna fantasier och förväntningar. Sådana transgenerationella processer blir särskilt betydelsefulla och förmodligen också särskilt påtagliga när de psykologiska strukturerna och familjehistorien som förs vidare över generationerna är svårsmält och inte lätt kan integreras i den egna identiteten. Här kommer vi till de långa skuggorna som trauman har potential att kasta på familjens historia. De kan vara kännbara om än inte synliga över generationer. Man kanske kan likna dem vid främmande objekt som sväljs ner med modersmjölken men som ändå inte upplevs tillhöra det egna jaget. Samtidigt kan de varken bli avvisade eller integrerade i det egna psyket. Temat snuddar vid Jens Orbachs skildring som jag inledde med. Psykolog Hartmut Apich har i en liten skrift som heter Det upprepade traumat, andra generations effekter av extrem traumatisering, försökt förstå de psykologiska processer som kan påverka andra generationen i ett traumasammanhang utifrån familjepsykologiska och individualpsykologiska aspekter. Några exempel från hans framställning är att barn i andra generationen kan fjärma sig från upplevelsen av en egen identitet och är inställda på att tolka och förstå sina föräldrars behov. Att de kan få omedvetna uppdrag att leva andras liv och ställföreträdande uttrycka föräldrarnas överväldigande känslor av vrede och sorg, men också utgöra föräldrarnas hopp om en ny framtid. Allt det här på bekostnad av egen utveckling och psykisk hälsa. Men hur kan då ett trauma överföras från en generation till en annan? Den frågan sysslar forskning med utifrån olika perspektiv. Ett exempel är forskning om anknytning, där åtskilliga studier lyfter fram att ett trauma kan föras vidare från en generation till nästa, särskilt om traumat inte bearbetas av de drabbade och integreras i ett mentalt meningsfullt sammanhang. I litteraturen återfinner vi beskrivningar av olika sätt på vilka överföringen av ett trauma kan tänkas ske. Där kan man finna benämningen upprepningstvång, det vill säga psykets demoniska tendens att låta det obearbetade eller traumatiska hända om och om igen. Föräldrar som slår, misshandlar, försummar eller på annat sätt traumatiserar sina barn har i många fall behandlats på liknande sätt av sina egna föräldrar. När de har att göra med sina egna barn kan de hamna i att vara lika våldsamma och påträngande, otåliga eller känslokalla som sina föräldrar mot all vilja och goda avsikter att göra bättre ifrån sig nu när de har fått egna barn. Men det är som om den inre förövare och tyrann som de har försökt försvara sig mot i hela sitt liv plötsligt dyker upp inom dem själva. Det är inte ovanligt att föräldrar i sådana situationer blir chockade chockade när de blir medvetna om sin identifikation med sina egna föräldrar. De kan känna skuld och skämmas över det de har gjort. I hopp om att det verkligen var sista gången skjuter de möjligen händelserna åt sidan. Men det händer att upprepningstvånget ändå sliter ner det här hoppet med tiden. För här behövs kanske terapeutisk eller annan stödjande hjälp för att bryta nedärvda mönster. I vid bemärkelse är den här upprepningen i nuet av en egen tidigare traumatisering ett exempel på en transgenerationell överföring av trauma. Händelserna har en historia, en skugga som faller från det förflutna till nuet. Men det finns också en form av transgenerationell överföring där traumat vandrar vidare på ett helt annat sätt. Traumat ageras inte alls ut och upprepas inte i verkligheten, utan tvärtom osynliggörs och döljs det. Man kan likna det vid ett osynligt spöke som finns i familjens historia. I beskrivningar av generationseftervärkningar av krigstraumatisering, till exempel från andra världskriget, så skildras det fenomenet. I den andra generationen, det vill säga de som föddes efter andra världskriget, fanns det ofta psykologiska fenomen, symptom och tillstånd, oförklarliga mardrömmar, känslor av främlingskap, apati och inre tomhet, mystiskhet, panikartade rädslor, osäkerhet om identitet, konstiga livfulla minnen och fantasier, idéer och bilder som knappt går att skaka av sig, iögonfallande och till synes meningslöst beteende som att till exempel hamstra mat, ha nödpaket redo eller gräva ner värdesaker i trädgården. Symptom, upplevelser och beteenden som inte riktigt passar in på den egna livshistorien, men som passar med det som föräldrarna eller farföräldrarna hade upplevt. Helen Epstein föddes i Prag 1947. Hon är nu bosatt i Massachusetts i USA och är författare, journalist och universitetslärare. Hon har en historia av att vara ett andra generationens barn till föräldrar som var nazismens offer men som överlevde förintelsen. Hon beskriver i boken De överlevandes barn hur hon, liksom många andra barn i samma situation, kände att de jagades av en historia som de själva inte hade upplevt och inte visste mycket om. Den historia hon påverkades av liknar hon vid en järnlåda djupt begravd inom henne. Så djupt att hon inte var riktigt säker på vad det var för något. Så här skriver hon. Jag visste att jag bar på oberäkneliga och eldfängda saker som var hemligare än sexualitet och farligare än någon skugga eller spöke. Spöken hade skepnad och namn. Det som låg i min järnlåda hade inget dera. Vad det än var som fanns inuti mig var det så kraftfullt att orden gick sönder innan jag hann beskriva vad det var frågan om. Det är välkänt att förintelsens offer kunde vara tysta om vad de hade upplevt och att efterföljande generationer ibland inte fick veta något alls om sin familjehistoria. Familjens historia kunde utgöra en hemlighet. Ibland fanns till och med situationer där barnen inte ens visste att de hade judiska rötter. I de berättelser som föräldrarna i första generationen, de som var direkt berörda av traumat, berättade om sig själva, i sätten de behandlade sina barn på fanns konstiga luckor eller inkonsekvenser någonstans. Familjeklimatet kunde också vara präglat av en deprimerad och sorglig atmosfär utan att en tydlig orsak framgick. Barnen insåg tidigt att det fanns vissa områden i föräldrarnas erfarenheter som de inte fick nämna. Den här typen av tystnad, försummelse och undanflykter kan, om den inte är tillgänglig för medveten reflektion, ta en mer eller mindre påtaglig form i fantasier och drömmar. Just det här finns beskrivet av den franske psykoanalytikern och författaren Philippe Grimbert i hans självbiografi En hemlighet. Född i Paris 1948 växte Philippe upp som enda barn. Han var känslig och sjuklig till sin natur och kunde inte uppfylla förväntningarna från sina föräldrar som var mycket begåvade inom sport. Som barn föreställde han sig en storebror som hade allt som han inte hade. Han var snyggare, starkare och mer framgångsrik än Philippe. En bror som gjorde sina föräldrar lyckliga. Relationen till det påhittade syskonet i hans fantasi präglades av kärlek och stolthet, men också av avund och hat. När Philippe var 15 år gammal så avslöjade en granne och förtrogen äntligen hans upprörande familjehistoria. Han, Philippe Grimbert, kom i själva verket från en judisk familj som förföljdes och splittrades efter den tyska ockupationen av Frankrike. Den äldre brodern var ingen fantasi, utan en väldigt verklig halvbror. Hans äldre halvbror och broderns mor, faderns första fru, mördades i Auschwitz. De var personer som aldrig tidigare hade nämnts i släkten och som Philippe inte visste något om tills dess. Lite i taget upptäcker författaren så sin historia. Faktum är att de inre känslorna och bilderna som har förföljt Grimbert sedan barndomen sammanfaller kusligt med den tidigare generationens traumatiska scener och upplevelser, även om han aldrig hade hört talas om dem. Grimbert beskriver hur traumat, just för att det hålls hemligt, på djupet präglar barnets inre psykologiska strukturer. Ett trauma försvinner inte genom tystnad. Tvärtom visar studier att de omedvetet traumatiserande budskapen inte alls försvagas genom generationerna, utan fortsätter att vara livskraftiga. Det traumatiska materialet förblir effektivt i drömmar, fantasier och upplevelser, men undviker språket och därmed förståelsen. Det blir bara mer diffust, mer immateriellt. Det blir en skugga i en familjs historia och skapar konsekvenser. Men hur kan man då bryta den här tystnaden, den här påverkan av ett trauma som vandrar genom generationer? Helen Epstein, som jag tidigare nämnde, sökte efter andra som hade likartade upplevelser som hennes egna. Genom att intervjua dem och samla deras berättelser kunde hon också öppna sin egen inre hjärnlåda och nå den mest jäckande delen av sig själv, som hon beskriver det i sin bok De överlevandes barn, möte med andra generationen. Benämnandet, verbaliseringen, berättandet är ett sätt att kasta ljus över ett traumas skugga och bryta dess inverkan. Om vi ett ögonblick dröjer vid sagornas värld, så är det ju just fenomenet att kalla ett fasansfullt väsen vid sitt rätta namn som får den skräckinjagande makten att gå i bitar. Vi känner alla till sagosamlingen Tusen och en natt. Där berättar Sherazade för att överleva. Bortom sagornas värld är det väl det som gäller i psykologisk bemärkelse i den verkliga världen, när namnlösa trauman kastar skuggor i tidens gång. Den som fångar dem och hittar ett sätt att gestalta och berätta, den kan bryta traumats inflytande. I psykoterapi gäller det för oss terapeuter att tänka på att varje individ som vi möter inte enbart bär på en individuell livshistoria, utan också föddes in i en historieväv som redan fanns. Och emellanåt kan den historien ha påverkan på en individs psykiska hälsa. I psykoterapi behöver vi hitta sätt att fånga in otydliga, overbaliserade berättelser. Och när vi tillsammans i psykoterapin får fatt i det traumatiska, behöver vi skapa förutsättningar för ett levande, integrerat berättande där både känsla och tanke får ett utrymme. Inte bara fråga efter kalla fakta, utan också söka efter de varma tonerna som behöver få sitt utrymme. Med värme menas här att affekter behöver framträda och finnas med i det språkliga narrativet. Likaså att söka efter en berättelse som utgör en helhet utan luckor, avbrott och blockeringar. En traumaberättelse kan vara sönderriven, fragmentarisk, förvirrande eller oklar. Hur ett narrativ framställs speglar ofta det inre tillståndet där traumat lämnat sina avtryck. Och vi psykoterapeuter behöver också försöka greppa det som förmedlas implicit, till exempel i ansiktsuttryck, ögonrörelser, gester, pauser, ja, till och med i tystnad som kanske har lagt sig som en mur runt viktiga budskap. Orsakerna till just tystnad kan variera. Barn till förövare, exempelvis om deras föräldrar hade varit inblandade i nationalsocialistisk terror, led också av sina föräldrars handlingar och tystnad. En tystnad som ville dölja och lindra skuldkänslor och social skam. Vid Frankfurt Institute for Social Research har studier gjorts där grupper av till synes tidigare övertygade nazister undersöktes. I en till en intervjuer så hade de här personerna stora minnesluckor med intervjuaren och förnekade antisemitiska eller andra övertygelser och våldshandlingar, hänvisade till kommandonödsituation eller liknande. Men om man intervjuade de här personerna i en grupp bland kamrater så förändrades samtalets karaktär. Cynism, arrogans och till och med hjältemod av det egna nazistiska engagemanget kunde iakttas. Det fanns inga spår av skuld i de här intervjuerna när förutsättningarna för social skam var borta. Skuldkänslor fanns också hos offren. Här kretsar tystnaden kring något för vilket inga ord eller känslor finns. En fasa för överväldigande skuldkänslor eller skamkänslor som är för kraftfulla. Kanske också antagandet att tystnaden skyddar den egna familjen i linje med ordspråket att inte väcka den björn som sover. Sist men inte minst kan tystnaden vara ett försök att inte identifiera sig som ett offer, även om priset blir ett förnekande av den egna livshistorien. Tredje generationen, barnbarnen, kan ibland vara de som bryter tystnaden och vågar närma sig ett tabubelagt ämne. Säkert för att de har större distans till det som en gång hände. Att förstå och berätta sin egen familjehistoria, om nödvändigt även i eller som en del av en terapi, är ett av de väsentliga sätten att tillägna sig den olösta, namnlösa historien och eliminera den blinda fläcken i den egna identiteten. Inte sällan tjänar berättelsen också till att ge rättvisa åt det som gick förlorat. I Philippe Grimbergs fall, att minnas den avlidne halvbrodern och dennes mor. I Sverige och världen är frågan om tortyr, förföljelse, utplåningsförsök och krigsupplevelser lika aktuell idag som någonsin förr. Och potentiellt traumatiserande händelser äger som vi alla vet också rum i många andra situationer och miljöer. Idag finns stor kunskap om traumatisering och många metoder finns för behandling. Det är av största betydelse att människor som drabbats hittar vägen till våra psykoterapeutiska rum. Men vi får inte glömma de anhöriga. Vi som arbetar för psykisk hälsa behöver uppmärksamma andra generationen där det kan finnas behov av hjälp och stöd, så att barn till dem som drabbats av ett trauma inte behöver gestalta, omedvetet bearbeta eller bära sina föräldrars lidande i sina egna liv på bekostnad av egen psykisk hälsa och utveckling. Det gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rädsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell, Teresa Alsen och Eva-Marie Eneroth Sell. Musik av Carl Malbert.